Du Alexandra, hur gör man om man vill donera till Konsthistoriepodden?
Jo, då går man in på vår Instagram-sida och så går man in på länk i bio. Och där finns det en knapp som heter Ge en slant till Konsthistoriepodden och den klickar man på.
Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid.
Och jag heter Alexandra Härlitz. Och idag ska vi prata om ett verk som var avgörande för renässanskonsten.
Det är morgon då vi begett oss från Venedig till Padua. Morgonen är disig och man känner hur den kalla vinterluften börjar inta atmosfären. Regnet hänger i luften. När vi kliver av tåget i Padua fryser vi, förundras över hur steril staden känns när vi går från tågstationen och börjar gå ner för Corso del Popolo i rask takt som ska leda oss rakt till Arenakapellet.
Jo, vi har bråttom för vi har förbokade biljetter och vi har läst att man är väldigt sträng med att man håller sig till den tid som man har bokat. Och så är fallet. En av våra väskor är för stora och vi hamnar i en kö till garderoben med nöd och näppe så blir vi insläppta till den 15 minuters långa filmen som ska introducera oss till Giottos fresker. Otåligt väntar vi på att bli utsläppta och in till kapellet och snart öppnas dörrarna och vi leds in i Scrovegni-familjens privata kapell.
Upplevelsen är stark. Det blåa och det guldiga slår emot den. Man häpnas över skärpan i bilderna, lysten och de scener man känner igen så väl från första terminen som student i konstvetenskap. Men framför allt är det känslorna som får en att häpna.
I detta poddavsnitt ska vi såklart prata om Giottos fresker i Scrovegni-kapellet i Padua. Och vi ska djupdyka i den scen som vi tycker bäst visar det som Giotto lyckades göra med konsten. Nämligen att bryta sig loss från den medeltida stilheten.
Scenen som vi kommer att fokusera på är Kristi begråtelse, där den korsfäste Kristi kropp tagits ner från korset och lagts på marken. Han är omgiven av hans sörjande mor och andra kvinnor och män. Kristus huvud hålls av hans mor och hans fötter hålls varsamt av Maria Magdalena. I förgrunden är två figurer placerade med sina ryggar mot oss och pekar mot Jesus. En man slår ut sina armar i förtvivlan till höger i bilden ser vi två män. Till vänster i bilden ser vi en skara människor som ser ut att böja sig mot den döde Kristusfiguren. Svävandes över människorna ser vi en skara förtvivlade änglar som är utom sig av sorg. Vi står alltså framför ett verk som där och då, när det målades av Giotto, förändrade konsten för evigt.
Man kan fundera över varför det hände just där och då. Hur kommer det sig att samhället, konsten och kulturen börjar förändra sig och frigöra sig från de medeltida idealen? Vi befinner oss någonstans i slutet av medeltiden och början av vad vi sedan 1800-talet har kallat för renässansens stilperiod. Det är en mycket spännande tid då man började utmana de medeltida tankarna och nya tankesätt formuleras och man får helt enkelt en ny syn på den värld man lever i. Under de sista åren av 1200-talet och under de första decennierna av 1300-talet förändrades det kulturella klimatet i vissa europeiska regioner och däribland i Italien.
Idag betyder humanism i filosofisk bemärkelse ett etiskt estetiskt förhållningssätt som grundas i en normativ uppfattning av människans väsen. Men med termen humanism under renässansen syftade man på lärare och studenter inom latin, antik litteratur, retorik, historia och poesi. Detta begrepp uppkom under renässansen och skulle kretsa kring intresset för mänskligheten och antiken. Den nya riktningen började som bekant först i Italien och spred sig sedan över Västeuropa från 1300 till 1500-talet.
Under renässansen var humanismen fortfarande starkt präglad och styrd av kristendomen och dessa tänkares ärenden handlade om att rena och förnya kristendomen och inte alls att göra sig av med den. De kristna humanisterna ville komma ifrån komplex medeltida teologi och hitta tillbaka till de ursprungliga källorna, ad fontes, till källorna. och den enkelhet man fann i det nya testamentet och evangelierna. Renässanshumanisterna ämnade alltså att tala och skriva med tydlighet och genom samhällsengagemang övertala andra till dygdiga och kontrollerade handlingar.
Återupptäckten, studien och det förnyade intresset för det klassiska och i den klassiska värld som de representerade inspirerade till en blomstrande återgång till antikens språkliga och litterära modeller. Det växte fram en medvetenhet om behovet för en kulturell förnyelse, vilket ibland också innebar en frigörelse från den samtida kulturen. Antika manuskript var mycket efterfrågade. Och det är i Toscana, i Italien alltså, som man kan se en särskild utveckling av intresset för antiken.
På grund av det stora intresset för antika manuskript blev de första humanisterna samlare av sådana. Lyrikern och historieskrivaren Francesco Petrarca, som brukar kallas den första moderna människan eller humanismens fader, blev tillsammans med författarna Dante Alighieri och Giovanni Boccaccio viktiga litterära ledare i övergången från medeltiden till renässansen. Och det fanns även motsvarigheter när det gäller bildkonstens utveckling.
Under gotiken, alltså under den senare medeltiden cirka 1100-1300-talen, var det arkitekturen som utvecklades mest. Det hade skett en enorm utveckling gällande skulptur från de stela schematiska romanska skulpturerna till de gotiska skulpturerna med sina dramatiska draperingar som prydde både exteriörer och interiörer i de nya spetsbågsprydda katedralerna norr och söder om Alperna. Måleriet fanns framförallt i illuminerade manuskript och i viss mån på kyrkoväggar.
De kristna motiven var etablerade, men de var, framförallt på kontinenten, fortfarande väldigt stiliserade, stela och de liknade i mångt och mycket den bysantinska bildvärlden. Men i och med att dessa nya, eller på nytt födda tankar började florera, alltså återupptäckten av den klassiska antiken, så började det även ske en förändring i måleriet här i gränslandet mellan gotiken och ungrenässansen. Och det ser vi först i och omkring Florens i Toscana.
Det toskanska måleriet dominerades då av två mästare i italiensk-bysantinsk stil, Cimabue av Florens och Duccio av Siena. Deras beställningsuppdrag var mestadels religiösa målningar. Flera av dem var mycket stora altartavlor som visar Madonnan och barnet.
Dessa två målare och deras samtida arbetade alla på ett sätt som var mycket formaliserat och beroende av ikonmåleriets traditioner. I deras temperamålningar var många av detaljerna strängt fixerade på motivet, den exakta positionen av händerna på Madonnan och Jesusbarnet.
Vinkeln på jungfruns huvud och axlar, väcken i hennes slöja och linjerna med vilka hennes drag definierades hade upprepats otaliga gånger i sådana målningar. Cimabue och Duccio tog små steg i riktning mot en större naturalism. De började utforska chiaroscuro eller clarobscur. Det är en teknik där konstnärer använder sig av ljus och mörker som sätts mot varandra i bilden för att skapa kontrast eller, i det här fallet, mer tredimensionalitet i målningarna.
Det är Cimabues elev Giotto som är målaren som kommer att ta konsten framåt. Men vem var Giotto? Vi vet väldigt lite om Giotto di Bondones liv. Det som vi tror oss veta om honom är baserat på hans konstverk som man inte sällan kan tillskriva honom med stor osäkerhet. Hans biografi går tillbaka till berättelser utan belägg som till största delen härstammar från slutet av 1300-talet och framåt. Ett bra exempel för dessa biografiska osäkerheter är till exempel Giottos födelseår.
Det finns olika rön om Giottos födelseår som brukar anges som antingen 1266-67 eller 1276. De 10 år som skulle kunna skilja födelseåren skapar väldiga attribueringsproblem med vad som anses vara Giottos tidigaste verk i Sankt Franciscus basilika i Assisi, vilket om de verkligen är av Giottos hand var hans första stora tidiga verk. Årtalet för hans död är mer säkert och dateras till den 8 januari 1337. Och vi ska försöka förklara hur det här kommer sig.
Den så kallade Villani-krönikan författades av bröderna Giovanni och Matteo Villani och var en historisk redogörelse över Florens historia. Den skrevs i mitten på 1300-talet och räknas allmänt som en av de viktigaste källskrifterna från Italiens medeltidshistoria.
På 1370-talet så producerades en terzinversion, alltså en diktversion av Villani-krönikan av poeten och statsroparen Antonio Pucci. Och här kungjordes att Giotto dog vid 70 års ålder. Och då vi vet att Giotto dog 1337 skulle det innebära att Giotto föddes antingen 1266 eller 67.
Men Giorgio Vasari skrev i sin biografi Berömda renässanskonstnärers liv från 1550 att Giotto föddes 1276. Källan som Vasari lutade sig mot var kanske en av de två kända versionerna av Libro di Antonio Billi, som var en 1500-tals förteckning över anteckningar om florentinska konstnärer. I en av versionerna fanns en notering om att Giotto föddes 1276 i Vespignano och att han var son till en bonde, men det rådde en osäkerhet om detta fanns med i den första versionen som Vasari hade tillgång till eller om detta faktiskt lagts till av Vasari själv.
Ett av verken som attribuerades till Giotto och som länge räknades till hans tidigaste stora verk är freskerna i Assisi i Norditalien. Enligt Vasari tillkom de mellan 1296 och 1304. Man har ifrågasatt Vasaris sena födelseår eftersom det skapar stora svårigheter att då attribuera Assisi-freskerna till Giotto. I så fall kan Antonio Puccis omnämnande anses som mer tillförlitligt, då det samtidigt skulle möjliggöra Giottos arbete i Assisi. Utöver det finns det även en stor osäkerhet huruvida Giotto överhuvudtaget arbetade i Assisi. Det kanske rör sig i själva verket om flera andra konstnärer som arbetade i Giottos anda.
Hur som helst är det sättet han målade mänskliga figurer det som är det intressanta i Giottos verk och hur han lyckades blåsa liv och passion i de kristna dramer som beställdes till kyrkoväggarna. Vi vet att Giotto blev mycket känd redan under sin livstid. I det allegoriska eposet, den gudomliga komedin som skrevs av Dante Alighieri i början av 1300-talet, berättade Dante om den florentinska konstnären Cimabue och att hans elev Giotto gick om honom i popularitet. Därefter började snart historia om Giottos liv att florera och traderas.
När konstnären och biografen Giorgio Vasari år 1550 publicerade berömda renässanskonstnärers liv så inledde han såklart sin konsthistoria med Giotto som konstnären som bröt sig loss från medeltiden till ett mer modernt maner.
I den konsthistorieskrivningen som finns är det svårt att se hur detta kunde ha gått till utan Giottos gärning. Ingen av de andra mästarna på 1300-talet, inklusive Duccio, hade lyckats frigöra sig från det bysantinska måleriets begränsningar och därmed skulle den första viktiga generationen florentinska målare som Tommaso Masaccio, Piero della Francesca och Andrea Mantegna haft väldigt lite, om än något, att bygga på.
Vissa menar att renässansen i Florens inte skulle ha inträffat under 1400-talet om inte Giotto funnits och varit en länk mellan medeltiden och renässansen. Man menar att då kanske konstnärer i Rom och Venedig inte heller hade utvecklats som de sedan gjorde. Det är såklart omöjligt att i efterhand veta om Giotto verkligen hade sån enskilt stark påverkan som konsthistorien har skrivit fram. Visst bidrog han till ett utforskande inom konstens känslomässiga register, men väldigt snart väljer konstnärer helt andra stilriktningar.
Som vi berättade är många av detaljerna i Giottos liv mycket osäkra. Den information som finns är egentligen bara från Vasaris bidrag. Hur som helst skrev han att Giottos far var en markägare som beskrevs som en person med gott anseende.
Enligt Vasaris berättelse upptäcktes den unge Giotto av den berömda mästaren Cimabue i ett ögonblick då Giotto tecknade bilder av sin fars får. Tydligen blev Cimabue så imponerad att han frågade pojkens pappa om han kunde ta med honom till Florens som lärling.
Det är dock mycket mer troligt att Giottos familj hade det tillräckligt bra ställt att flytta till Florens och skicka den 12-årige Giotto till Cimabues ateljé som elev. Men vi vet helt enkelt inte. Något år senare följde Giotto sin lärare till Rom i alla fall, där han introducerades till freskomålare som Pietro Cavallini.
Giotto introducerade en tidig form av linjärt perspektiv i sitt måleri. Även om andra konstnärer som Pietro Cavallini hade börjat arbeta så, tog Giotto det längre. Giorgio Vasari höjde Giottos teckningsförmåga till skyarna. I en berättelse berättade han hur påven Bonifatius den VIII skickade en budbärare till Giotto för att begära prover på hans arbete. Som ett svar doppade Giotto sin pensel i röd färg och målade i ett enda stadigt drag en perfekt cirkel. Han sa till budbäraren att skicka cirkeln till påven. När påven tog emot Giottos svar uppfattade han, enligt Vasari, omedelbart att Giotto överträffade alla andra konstnärer från sin tid.
Giottos rykte som målare spred sig snabbt och han fick fler och fler uppdrag. Efter Arenakapellet blev hans ateljé en av dem, om inte den, ledande ateljén i Florens år 1311. Trots denna framgång finns inget signerat verk bevarat av Giotto. Alla verk är alltså attribuerade till honom genom stilbestämning eller genom noteringar i kontrakt. Det råder ett visst mått av enighet om att Giotto målade freska daterade till 1320-talet i fyra kapell i den franciskanska kyrkan Santa Croce i Florens. Efter att några av dessa freska har varit i dåligt skick eftersom de vitkalkades på 1700-talet restaureras de just nu för att återfå sitt ursprungliga utseende.
Det finns alltså ett antal fresker som Giotto har arbetat med, men vi vet i det stora hela väldigt lite om vad Giotto egentligen gjorde innan eller efter arbetet med Scrovegni-kapellet. Men om vi nu närmar oss verket Kristi begråtelse som vi ska prata om idag så är det daterat till perioden 1303-10. Kapellet grundades 1303 och invigdes den 25 mars 1305. Det är känt att freskerna färdigställdes före 1309 och det är i allmänhet daterade till 1305-6. Man utgår ifrån att det måste ha tagit minst 2 år att genomföra en så stor serie freskmålningar, även om man anlitade flera assistenter.
Scrovegni-kapellet är även känd som Arenakapellet eftersom kapellet ligger på platsen för en romersk arena eller amfiteater som senare blev egendom till familjen Scrovegni, vars palats gränsade till kapellet. Palatset revs på 1800-talet och då fanns fortfarande delar av den romerska arenan kvar.
Scrovegni-kapellet beställdes av penningutlånaren Enrico Scrovegni. Som Giotto kanske är mest känd för sina fresker i Scrovegni-kapellet är Enrico Scrovegni mest känd som Giottos mecenat och beskyddare. Scrovegni sägs ha beställt detta kapell i botgörelse. Även hans far hade varit procentare, alltså en som lånade ut pengar mot ränta. Och när Enrico lät bygga kapellet och lät Giotto dekorera väggar och tak så lyckades han då sona ockersynden.
Denna idé som traderats under århundraden är svår att belägga. Men i Dantes gudomliga komedi skrev han om Enrico Scrovegnis far och att han befann sig i helvetets sjunde krets på grund av sina ockervinningar. Även Enrico var en långivare av rang och därför behövdes botgöring.
Enligt kyrkan var det ocker att ta ut ränta för ett lån, det vill säga en synd. Och därför tror man att ett av Enricos motiv för att bygga kapellet var just därför. Men den medeltida människan var livrädd för att hamna i skärselden, purgatorium, tillståndet mellan döden och livet. Och detta kunde undslippas eller kringgås med botgörelse. Enrico Scrovegni synder förläts av påve Benedictius den 11 efter uppförandet av det privata kapellet.
Kapellet beställdes som ett familjekapell precis invid platsen för den antika romerska arenan. Freskmåleri är en metod som går ut på att applicera vattenbaserade pigment på puts, oftast på väggytor. Färgerna framställs genom att torrpulverpigment mals och blandas med vatten. Sedan målar man med färgerna på den blöta putsen. Så småningom torkar putsen och färgerna sätter sig och fastnar permanent i väggen. Denna teknik kallar man för buonfresco.
Giotto arbetade även med torrfresk, fresco secco. Då applicerar man färg på en torr yta. Det ser vi framför allt i de blåa partierna där vi vet att konstnären väntade med att lägga på den ultramarinblåa färgen efter beställarens önskemål. Det blåa pigmentet var tillverkat av lapis lazuli. Secco fresco är inte lika hållbart som den blöta fresken och därför kan vi se att pigment fallit bort.
Freskerna täcker hela kapellet från golv till tak. Hela västra väggen täcks av en avbildning av yttersta domen. Här kan man även se mecenaten Enrico Scrovegni själv som visas när han lämnar över en modell av kapellet.
För första gången ser vi figurer som, i motsats till traditionell ikonografi, är känslomässigt uttrycksfulla och ganska realistiska. Även om Giotto specialiserade sig på religiös konst bröt han med traditionerna för bysantinsk konst. Den bysantinska konsten värderade det symboliska förhållningssättet framför en realistisk skildring. Det som vi däremot ser hos Giotto är att han gav sina figurer verkliga poser och uttryck.
Kapellet är täckt med fresker i tre rader som gestaltar scener från Joachims och Annas liv, som alltså är Marias föräldrar. Vi ser scener ur Marias liv med bebådelsen på den östra väggen. Två rader av freskerna skildrar Kristi liv och lidande. Man kan faktiskt läsa kapellets väggar uppifrån och ner som i en spiral, så det finns en tydlig berättarteknik och riktning i narrativet.
Berättelsen börjar med Marias fars liv och hur han blir utestängd från templet till och med den yttersta domen. Under de här tre narrativa banden finns en fjärde nivå som visar gestaltningar av dygderna och lasterna i grisaille-måleri, alltså i en grå färgskala.
Om vi nu ska titta på målningen som vi valde från alla dessa scener, Kristi begråtelse, så visar denna målning den avlidne Jesus som just har blivit nedtagen från korset. Han ligger i sin mors knä och de andra sörjande nästan omhuldar den intima scenen. Och denna grupp omgärdas av en nästan koncentrisk ring av sörjande figurer och figurernas placering skapar den tredimensionalitet som Giotto lyckades skapa. Johannes evangelisten, som lutar sig mot den döde Kristus, kastar våldsamt tillbaka sina armar i en traditionell klagosångsgest. Bakom scenen, bakom Jesus, ser vi en klunga kvinnor som sörjer. Den ena med utslagna händer och den andra med handflatorna mot varandra mot kinden. I alla dessa figurer ser vi hur individuella och olika människor sörjer.
Jungfru Maria håller om sin son, tårarna pärlar sig i hennes ögon. Vi kan känna den förtvivlan en mor känner när ett barn dör. Hon ber i förtvivlan att hennes son ska vakna till liv igen.
Jesus ligger i Marias knä och hon lyfter upp sitt högra knä lite och låter sonen ligga nästan som i en pietà, alltså en avbildning av den döde Jesus i Marias knä. Kvinnan som är placerad bredvid till vänster stöttar upp Jesus nacke med sina handflator.
Till och med änglarna i himlen sörjer och sliter i håret, drar i kinderna. De är utom sig av sorg. Änglarna är också intressanta på ett kompositoriskt sätt. Här har Giotto arbetat med perspektiviska förkortningar, alltså skurit kropparna utifrån perspektivet nerifrån och vridit dem för att skapa en mer realistisk komposition.
Bilden delas av en klipprand i diagonalen som möjliggör att huvudscenen faktiskt är placerad snett till vänster i kompositionen och inte i centrum. Högt uppe på klippan står ett kalt träd med gröna knoppar i trädgrenarna. Längst till höger ser vi två figurer som verkar stå lite vid sidan av den koncentriska kompositionen. De har tolkats att vara Nikodemus och Josef från Arimatea som ska förbereda den döda kroppen för graven.
De står upprätt och medan deras ansikten uttrycker viss sorg eller allvar verkar de mer återhållsamma i såväl uttryck som minspel och kroppsspråk. Vid Jesu fötter sitter en kvinna och håller Jesu fötter. Antagligen föreställer det Maria Magdalena som smörjer Jesu fötter med hennes tårar.
Bilden är placerad i ett narrativ. Den föregående bilden har visat den korsfäste Jesus. Och bilden som kommer efter vår bild är den tomma graven. Den sista bilden i serien är Kristi himmelsfärd. Det som förefaller vara ett kalt träd med knoppar som vi ser i Kristi begråtelse kan leda tankarna till återuppståndelsen. Vid sidan av bilden ser vi en bild av en valfisk som sväljer en man, det vill säga den bibliska gestalten Jona och valfisken. På så sätt blir trädet en tydligare symbol för återuppståndelse här. Giotto har alltså arbetat med ett ganska komplicerat bildprogram här, där bilderna syftar till varandra också.
Men vad är det då som fascinerar oss med Giotto? Det är ju just de faktorer. Han skapar ett trovärdigt narrativ som drar med oss känslomässigt. Han överskrider all skicklighet när det gäller freskmåleri vid denna tidpunkt. Vi kan se naturligheten i Giottos ansikten och uttryck.
Giotto började att använda sig av uttrycksfulla gester och minspel som han fick inspiration av genom de mest olika visuella sammanhang. Delvis inspirerades han av retorikens gestikulerande, till exempel från det medeltida rättsväsendet eller det som man såg i kyrkliga ritualer. Han översatte gester från andra kontexter till detta religiösa bildspråk och berikade dessa med en psykologisk omedelbarhet i uttrycket. Samtidigt bibehöll gesterna han översatte just konnotationerna av de gesterna han inspirerades av, och detta ledde till ett rätt komplext bildspråk. Dessa tydligt avläsbara miner och gester ledde till en större naturalism, och hans bildspråk var avläsbart utan att stödja sig mot traditionella bysantinska bildkoder.
En annan aspekt som bidrar till hans mera naturalistiska uttryck är djupet vi upplever i hans konstverk, dels innehållsmässigt men också rumsligt. Figurerna i förgrunden, av vilka vi enbart ser ryggen, hjälper inte bara att skapa den fullständiga koncentriska cirkelformen av figurerna runt Jesu kropp i kompositionen. De skapar också en tredimensionalitet i bilden.
Vi känner att det finns ett rumsligt djup där. Samtidigt bidrar de till att vi upplever scenen som naturlig. Figurerna avskärmar scenen gentemot oss. Vi är inte en del av scenen som de gloria prydda helgonen. Samtidigt känns det som en naturlig återgivning av en scen som vi ser som betraktare som närmar sig från håll.
Allt det här markerade en revolutionerande vändpunkt inom måleriet och markerar att man vänder sig från de bysantinska och medeltida idealen med dess platta, endimensionella bildspråk. Och i och med Giottos Kristi begråtelse blir vi för första gången varse om sedan antiken att konsten avbildade livet, människor fyllda av känslor och uttryck, och det är det som Giotto lyckas med i Scrovegni-kapellet.
Tillbaka till Padua och vår upplevelse. De 15 minuter vi tillåts vara i Scrovegni-kapellet går snabbt, alldeles för snabbt. Vi går tagna och förundrade från byggnaden och tillbaka ut i den grå höstluften och ned mot Paduas gamla stad.
Och det var allt vi hade att säga om Kristi begråtelse i Scrovegni-kapellet. Vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt.
Men vad det blir, det får ni se då.
Hej då!
Hej då!